Du lyssnar på Stormakten växer fram av Dick Harrison, inläst av mig, Anders Ekborg. Alla våra grannar är våra fiender. År 1612, endast några månader efter att Gustav den andra Adolf uppstigit på den svenska tronen, beskrev den unge rikskanslern Axel Oxenstierna Sveriges utrikespolitiska läge i dessa mörka toner. Först är allmänt veteligt att alla våra grannar är våra fiender. Det är poler, ryssar och danske. Så att ingen ort i Sverige, Finland och Livland kan säga att han är för fienden säker. Så att vi, snarast sagt, ingen landsort have fullkomligen att lita på. Till det andra have vi platt inga vänner, som vår olägenhet går till hjärtat, och där än några kunde finnas, som icke vore oss obevågne, är dock ingen hjälp eller undsättning av dem att förmoda. Axel Oxenstierna hade helt rätt. År 1612 var Sverige omringat av fiender. Landet låg i krig med Danmark och därmed också med Norge, med Polen och med Ryssland. Några vänner fanns inte. Sverige var belägrat och attackerat, ekonomin urusel och befolkningen led av utskrivningar och härjningar. Det kunde knappast se mörkare ut. Två decennier senare, år 1632, hade scenariot förändrats fullständigt. Från att ha varit ett av Europas svagaste och mest utsatta riken hade Sverige förvandlats till en militär gigant vars soldater la världsdelen för sina fötter. På makalöst kort tid blev den lilla nationen en nordeuropeisk stormakt. Kulmen nåddes i freden i Roskilde 1658 då den danske kungen tvingades avträda de skånska landskapen. Provinser som allt sedan dess har lytt under den svenska kronan. Det är denna tid som utgör de fornstora dagar som besjungs i nationalsången. Men hur var uppryckningen och expansionen möjlig? Hur gick det till när Axel Oxenstiernas dystra men korrekta bild av Sverige förbyttes i det Sverige som tyskar, polacker och danskar fruktade mer än något annat? För att få svar på frågan måste vi börja med att bege oss tillbaka till Karl den IX:s tid, när det gick som allra sämst för Sverige och dess soldater. Ty stormakten föddes ur en kris, som ett resultat av de desperata åtgärder som den svenska staten måste tillgripa för att inte gå under i de krig som kungen hade kastat in landet i. En hertig griper makten. Låt oss börja vår berättelse med en, med våra ögon sett, barbarisk avrättning i Finland. Den dödsdömde lystrade till namnet Olof Gustafsson Stenbock. I och för sig hade han mängder av synder på sitt samvete, och det fanns folk som menade att avrättningen borde ha inträffat långt tidigare. Olof Gustafsson hade dömts till döden redan på 1560-talet, men hittills alltid klarat sig. Nu, efter slaget i Sankt Mårtens socken, ett par mil öster om Åbo, den 29 augusti 1599, klämtade hans klocka. Efter segern lät hertig Karl skjuta Olof Gustafsson och gräva ner honom i ett kärr, så som seden var när särskilt stora missdådare togs av daga. Olof var inte ensam. I september kom turen till de adelsmän som vistades i Viborg. Många avrättades, varefter deras huvuden fästes med järnspikar i valvbågen till en av stadsportarna. Ofrälse officerare steglades. Än värre blev det i Åbo den 10 november, där ett 20-tal män dödades efter en allt annat än rättvis rättegång. Deras huvuden spikades upp på rådhusets gavel. Enda undantaget var den unge Johan Flemings huvud, som av okänd anledning besparades skammen. Varför dödades de?